Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och när den här dörren öppnades så väller in rök in i lokalen, vilket initial liksom alltså folk märkte ju det och började ta sig ut, men så gick lamporna, alltså det blev kortslutning liksom, det blev kolsvart inne, och då paniken utbröt liksom.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta och säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Den här veckan har vi en gäst som har övervunnit ganska mycket, eller väldigt, väldigt mycket i mina ögon. En person som jag har följt sedan hösten 1998. Och jag minns exakt var jag var när diskoteksbranden i Göteborg, även kallad Backabranden, som inträffade natten mellan torsdagen den 29 och fredagen den 30 oktober. Jag minns exakt var jag var. Jag var på ett ställe i Vingåker och var väldigt, väldigt ung, 24 år gammal. Under den här tragiska händelsen så omkom 63 unga människor och 214 skadades. En av de drabbade och överlevande är Masoud Oji, då 17 år gammal. Välkommen till Dialogiskt.
Tack för att du får vara. Eller den ska man ju ta. För
det är så. Men känner du att ja, här är det styrka?
Ja, det är lite styrka i alla fall. Ja, jag kan greppa saken. Det är stort.
Det är stort. Ja. Min inledning där, när jag berättar. Alltså jag känner ju väldigt mycket känslor inför den här händelsen. Jag minns exakt som jag sa vad jag var. Jag minns hur ung och sprudlande glad jag var, trots att jag var på en plats i mitt liv som egentligen var ganska mörk. Mm. Men jag var ju full av liv och du lika så. Mm. 17 år gammal. Berätta om, jag vet inte vad jag ska sticka in, vad du ska berätta. Men jag tänker att du, innan vi pratar om själva branden så, Masoud, 17 år gammal.
Mm. Väldigt aktiv kille. Jag gick i skolan. Andra årskurs i gymnasiet. Mitt liv gick ut på att studera och träffa vänner. Mm. Och familjen liksom.
Du gick naturvetenskapliga programmet. Mm. Så att du hade en dröm om något?
Ja, alltså jag hade en dröm om att typ bli advokat eller astronaut. Det var sådana drömmar jag hade då. Och tänkte att om jag läser naturvetenskapliga, då har jag mest bredd liksom. Det var min tanke då. Men livet ville ju annorlunda. Jag kommer ihåg hela den sommaren liksom.
Det var en varm sommar.
Det var en varm sommar. Det var VM.
Exakt, exakt.
I Frankrike. Jag var där. Jag var nere i Frankrike. Och kollade på en match mellan Iran och USA liksom. Mm. Det var helt fucking mindblowing. Mm. Men vi var ute typ varje dag den sommaren och spelade fotboll. Det var typ det enda vi gjorde. Ja, det var en fantastisk sommar. minns den liksom med hjärta för att det var liksom de vännerna som man umgicks med varje dag. Fantastiska människor liksom, och flera av dem finns inte idag liksom. Det är tufft att tänka på det faktiskt.
Av olika anledningar finns de inte, eller är det, nej, det på grund av branden?
Ja, på grund av branden. Och på grund av massa saker som har hänt sedan dess. Ja, liksom. Det är många som har... Ja, men många drabbade, inte bara av branden utan liksom av allt. Jag har vänner som har gått bort liksom i de närmsta åren. Liksom. Men det var en väldigt fin sommar. Jag uppskattar den i minnet ibland. Mm. Fastän det är tufft liksom och tänka på det.
Så. Hur var Göteborg 98? Hur var det liksom... För att om vi tittar på Göteborg idag och Göteborg då, den stora skillnaden, finns den?
Ja, det är 24 år senare liksom. Så att självklart har mycket ändrats liksom. Och jag kan egentligen bara berätta om det som jag liksom har haft koll på. Fast det är... Egentligen så vill jag inte prata om det. För att det är liksom viktigare att prata om det som är i Göteborg nu. Och det är väldigt kaos liksom. Och det var kaos då också. Men det som är idag, det är någonting som är viktigt.
Och... Känner du någonting speciellt när du går i Göteborg idag? Så här?
Alltså, det är ju mitt hem i halva mitt liv. Men jag vet många som flyttade ifrån Göteborg efter den här händelsen. Jag har aldrig känt det som är jobbigt för många liksom. Eller så där, jag lär mig att finna mig i det. Så att jag älskar Göteborg alltså. Mm. Göteborg är en fantastisk stad liksom, även om den har gått igenom många trauman.
Fast det är i stort sett hela Sverige en pulsande traumatisk upplevelse just nu, kan jag känna.
Ja. Nej, just nu är det kaos. Mm. Och det måste ske en förändring. Jag jobbar ju med sånt liksom. Jag jobbar ju med folkhälsa och alltså just i Biskopsgården som vi pratade om, med biskopsloppet. Men vi kommer till det sen.
Vi ska komma till det sen, absolut.
Ja.
Branden.
Ja.
Den ödesdigra natten. Det var ju liksom ett disco. Idag säger man inte disco. Men det var ju ett diskotek.
Ja.
Så unga människor.
Ja.
Det var typ 100 personer mer än tillåtet i lokalen, tror jag.
Ännu mer, tror jag.
Ännu mer, va?
Ja, jag tror 150 som var maxgränsen för den lokalen. Och det var ju närmare 400, tror jag.
Okej, det var liksom mycket, mycket mer.
Ja, det var mycket, mycket mer liksom. Jag minns, det var helt packat där inne. Alltså, det var alla var där liksom. Jag var där med fyra av mina närmaste vänner. En av dem klarade sig inte den kvällen liksom. Det är jobbigt. Jobbigt att tänka på det liksom. Men vi drog dit. Vi drog dit ganska sent på kvällen. Ställde oss i kön. Det var fullt med folk. Det var kö in. Vi gick upp. Vi kom in genom dörren. Och kom in till ett folkhav. Liksom, och människor som... Det var fest liksom. Och helt ärligt, jag var där inne kanske en kvart, 20 minuter. Så man hann liksom gå runt, hälsa på folk, gå några varv liksom, ställa sig vid dansgolvet. Vi stod där, kolla in folk liksom som stod och dansade. Man, du vet, lyssna med och liksom, och mer än så hann vi inte. Utan,
det gick så snabbt.
Alltså. Ja, det gick så snabbt. Alltså, vi var ju där som sagt ganska sent liksom. Och det som hände var ju att lokalen blev rökfylld. En dörr öppnades där. Det brann bakom. Och Det hade pågått en brand ett tag liksom. Och när den här dörren öppnades så väller det in rök in i lokalen. Vilket initial liksom, alltså folk märkte ju det och började ta sig ut. Men så gick lamporna, alltså det blev kortslutning liksom, det blev kolsvart där inne. Och då var då paniken utbröt liksom. Jag blev inte panikslagen utan jag kollade omkring mig och såg att mina vänner var borta i princip. Jag kollade upp, det var fönster men det var en industrilokal så det var 220 högt. Och det här var på andra våningen dessutom. Så jag stod och tänkte om jag ska ta den vägen eller om jag ska ta den andra vägen.
Och dina vänner, vad var de? De var ju liksom, ni var...
De var i folkmassan. Alltså det gick snabbt liksom. Jag kollade, de var borta. Jag kollade upp fönstren och bara, det där är nog inget alternativ. Och medan jag tänkte, då fick jag i mig rök.
Kände du när du fick i dig röken?
Alltså jag skulle säga att det var som att det brann i mina lungor liksom. Och då liksom slås jag av paniken liksom. Ja. Och i min hjärna så finns det en väg ut. Det var den vägen jag kom in. Mm. Jag slänger mig ner på golvet. Börjar dra mig fram.
Skrik.
Folk stod upp liksom. Jag kröp mellan folks ben. Jag fattade inte hur folk kunde stå upp. I min värld så var det så här. Där kan jag inte vara. Det är här jag är liksom. Mm. Och sen så var det bara... Det var liksom en överlevnadsinstinkt som slår in och bara, du ska fram liksom.
Och du ska ner och du ska fram.
Du ska ner och du ska fram. Mm. Helt ärligt, jag vet inte hur jag kom ut ifrån den här dörren för att det var stopp där. Mm. Det var en propp utav människokroppar i princip. Folk klättrade upp på varandra och till slut var det för många som skulle in genom den här, eller ut genom den här dörren som var 90 cm bred. 90 cm är inte alls brett alltså. Jag minns inte hur, men jag minns att jag var precis utanför den här dörren i trapphuset.
Och sen?
Det låg människor överallt. Mm. Jag låg där och bara, jag var helt slut. Jag kände ingen smärta då. Ingen smärta, men jag var helt slut. Och så var det någon i reflexjacka som plockade upp mig och tog mig ut ur huset. Då slått mig.
Okej. Mm. Vad känner du när du tänker på det här nu? Liksom? Jag vet att du har ju pratat om det här ganska mycket och så.
Ja, alltså... Helt allvarligt, det är jobbigt att berätta det, men samtidigt så har jag en distans till det.
Jag förstår det. Jag förstår känslan.
Ja.
Det gör jag absolut.
Ja. Det är något som har hänt, det är något som är en del av mitt liv. Jag har gått igenom det. Mm. Jag har gått igenom det. Jag är här nu liksom. Jag försöker inte binda känslor kring det där för att...
Det är lönlöst.
Det är lönlöst, exakt. Men jag accepterar att det är en del av mitt liv och jag är stolt över det faktiskt. Mm.
Tack för att du ändå vill dela med dig och så att du är här.
Ja.
Du är nedsövd på och av i typ 2 månader va?
När jag föddes till sjukhus så identifierade min mamma mig. Hon berättade att när hon såg mig så kunde hon identifiera mig.
Så kunde hon det?
Ja, hon kunde identifiera mig. Så att, och läget var kritiskt såklart så de flög upp mig till Lidköping. Och började operera. Jag var faktiskt nyligen i Lidköping och träffade mina kirurger från den tiden.
Alltså, första gången sedan dess?
Sedan dess, ja. Och de berättade för mig liksom att, om hur det var. Liksom.
Mm.
De fick ju ta bort min vänstra hand.
Mm.
Fick de amputera. Mina fyra fingrar på min högra hand fick de amputera.
Mm.
Under perioden av 2 månader så var jag helt nedsövd. Och jag hade, fick blodförgiftning 3 gånger.
17 år gammal.
Mm. Mm.
Mm.
Så med varje gång jag fick blodförgiftning så fick jag behandling och jag svarade mot det liksom. Så att, jag svarade bra mot det liksom. Och min mamma har berättat för mig efterhand att när de gjorde de första operationerna så sa de att okej, nu har vi liksom, nu har vi gjort det värsta och nu väntar vi ungefär 14 dagar innan vi kommer operera igen. Och efter 5 dagar så skulle de operera igen. Och min mamma blev orolig, bara, vad är något fel? Liksom? Varför ska ni ha sagt 2 veckor? Och hans svar till min mamma var, är din son en så här positiv person? Och min mamma bara, ja, hur så? Nej, men vi ser det på hans läkning.
Du läkte så bra.
Jag läkte så bra så de gick vidare till nästa steg tidigare då. Men som sagt, jag var nedsövd i 2 månader och efter 2 månader så började de dra ner på medicineringen.
Mm.
Så att jag skulle börja vakna, helt enkelt. Och tack så mycket. Och jag gjorde det, vaknade. Alltså började med att vakna kanske 1 timme per dag. Och långsamt blev det mer och mer. Ju mer de drog ner på medicineringen, ju mer vaknade jag. Och först då liksom så var jag i en värld mellan drömmar och verklighet. Jag kunde drömma saker och vakna och fråga om dem utan att liksom jag visste. För att du vet, jag hade så mycket mediciner i mig så att jag kunde inte urskilja.
Mm.
Verklighet från dröm liksom. Och där, det är liksom, någon dag ska jag skriva en bok om de drömmarna. För att det var sjukt.
Berätta lite om de
drömmarna. Jag vet inte vart det ska börja, men de här veckorna, det var en dröm som pågick som kändes som flera månader. Ja. Förstår du? Det är ganska intressant för att i min dröm så var jag i Göteborg såklart. Och under den perioden så hade nazister ett intaget i Göteborg. De var utspridda över hela Göteborg. Varenda lokal, restaurang, klubb, allting var upptaget. För att de hade bokat upp allt liksom i min dröm. Och det gick inte att ta sig hem. Jag skulle till Backa. Mm. Och varje gång jag tog en buss så hamnade jag i Torslanda. Och på något sätt genom hjälp av en vän så kom jag tillbaka och tog en buss igen. Och hamnade i Torslanda ändå.
Hela tiden
liksom. Ja, det är en sjuk dröm. Och
vad hände där? Vad finns i Torslanda? Vad har du för anknytning till Torslanda överlag?
När jag började gymnasiet så fick jag min klasslista. Och såg en av mina bästa vänner idag, Hisings Backa. Jag var Hisings Backa. Och sen var det en till eller två till. Och sen resten bodde i Torslanda. Och jag bara, vilken klass har jag hamnat? Det tänkte
alla
jag,
liksom. Är därifrån.
Alla är från Torslanda liksom. Och du vet så här. Direkt fick upp liksom, den bild jag hade då som, jag var ju 15 då liksom. Mm. Alltså alla från Torslanda måste vara på ett speciellt sätt liksom.
Jag fattar.
Men liksom inom 2 dagar så kände jag alla och vi var liksom asbra vänner liksom. Så att det var liksom bara någonting.
Så undermedvetet?
Undermedvetet så
din klass fanns alltså,
det. Ja, alltså när jag åkte ut i mina drömmar så var det mina klasskompisar som hjälpte mig tillbaka liksom. Ja. Mm. Det är, som sagt, det hände massa grejer, alltså sjuka grejer i de här drömmarna liksom. Jag blev jagad, jag blev torterad, vi eldade upp ett ställe liksom. Alltså det är helt sjukt, men jag vet att många saker av det som jag drömt kommer ifrån också vad jag har hört.
Mm.
Jag har varit nedsövd, men jag har fått, för folk pratade om att det var nazister som hade gjort det här.
Okay.
Efter branden, det fanns ju rykten som gick liksom.
Mm.
Så visade det sig att det inte var nazister.
Men... Nej, det var ju 4 unga killar som blev dömda till det här.
Mm.
För grovt mordbrand och alla fick olika straff. Mm. Den yngsta fick ungdomsvård.
Exakt.
Någon fick 6, någon fick 8. Exakt. Så jag vet inte vad den...
2 fick 6, 1 fick 8 tror jag.
Förlåt.
Mm. Ja.
Kände du dem? Hade du någon anknytning till dem på något sätt?
Nej. Nej, det skulle jag inte påstå, som tur var. Men alltså, jag kände folk som kände dem såklart. Ja. Många som kände dem. Men jag personligen kände inte dem. Jag hade säkert träffat dem, men...
Kan du idag erinra dig om hur du kände när du... Alltså, rättsprocess... Alltså, de blev ju dömda långt efter, va?
Mm. Ganska långt. Det var 2001 långt. Eller någonting.
Eller hur?
Ja, så långt efter det vet jag inte, men ja, ändå.
Det,
ja,
men det är ganska långt efter.
Visst. Det tog...
När det gäller ett brott så där så brukar saker... Alltså, men de var ju lysta och det utfästes belöning, tror jag.
Ja, belöning. Fast det var, belöning var inte på... Belöningen handlade väl om att någon skulle säga vem det var. Alltså,
Så att det utfästes i en belöning. Just det betyder det. Alltså att det är en utdragen process.
Absolut, ja.
När det kommer till den punkten att man måste utlösa en belöning. Ja, då är det att utredningen har liksom fastnat lite grann. Det är så jag menar. Ja, det är ganska sent. Två år efter blir det. Kan du liksom någonstans komma tillbaka till den känslan du kände inför de här personerna? Alltså...
Mm. Alltså det har funnits alla möjliga känslor, hat, alltså jag har haft alla möjliga känslor.
Mm.
Och ibland tänker jag att fan, de här är också människor.
Mm.
Men såklart jag har haft hemska tankar om vad jag kan göra med dem liksom. Och som jag säger, det är en range av olika känslor. Men jag har kommit ifrån det och känner att jag vill liksom lägga mitt liv och mina känslor för att göra någonting som gör att jag mår bra.
Ja, jag förstår.
Och varför ska jag lägga energi på att känna någonting gentemot de här människorna? Alltså, jag går fram och tillbaka, såklart. Men för tillfället så känner jag, fan, jag har inte tid för det där.
Nej.
Kanske någon gång i framtiden.
Nej, jag hörde. Kanske inte. 17 år gammal.
Jag var inte klar då.
Nej, mötet med nya Masoud, då.
Alltså, vad sa du?
Det mötet du hade med den Masoud när du liksom vaknade upp. Ja. Du är en helt annan person.
Ja. Ja. Men det tog kanske 10 år innan jag lärde känna nya Masoud liksom.
Vad lärde du dig om honom?
Jag minns första gången jag såg mig själv.
Mm.
Min reaktion var, shit. Det var min reaktion. Och att komma till en punkt där mitt utseende inte är...
Det som kommer ta dig fram. Eller?
Det kan vara det som kommer ta mig fram. Det är liksom, vi pratade om det förut, att, det liksom att alla människor som jag träffar, de kommer i princip alltid ihåg mig. För att jag ser ut som jag gör. Till en punkt att folk hälsar på mig och jag bara, alltså, ursäkta, men jag vet att jag känner dig. Jag vet att jag träffar dig, men jag kan inte placera dig. Liksom. Hjälp mig. Och man måste, jag har jobbat med det länge för att kunna göra det. Så i många år så går jag runt och träffar folk och bara, tjena, hur är läget? Fan, allt bra, du vet, så här. Mm. Man går in i en roll som ändå är jag, för att jag vet att jag känner den här personen av hur den personen, men jag kan inte komma ihåg.
Jag kan inte komma ihåg.
Det är liksom begående.
Men du är ju en väldigt positiv person. Du
oftast
är ju väldigt positiv.
Oftast är jag det.
Ja. Och du har ju rätt att inte vara det också. Det har ju vi alla.
Ja.
Men du, jag upplever ju det ändå väldigt så här jovialisk och genuint positiv och så.
Ja, det finns saker att vara positiv för. Så, ja, varför inte?
Men hela den här processen med att komma tillbaka fysiskt då.
Mm.
Du amputerade din vänstra.
Mm, min vänstra, ja.
Arm.
Ja.
Och då... Jag kan säga,
det är bara ett år efter min amputation, eller om det var ett och ett halvt år efter, då fick jag en armprotes som byggde på en hylsa och den var för tung. Jag var för svag.
Du är trött i axlarna eller?
Nej, jag kunde inte gå och bära på den liksom.
Skitjobbigt, ja.
Alltså jag gick från att väga 85 kilo till att väga 52. Ja. Jag tappade allt. Så det tog många år.
Du var en ganska stor kille alltså.
Ja, men jag tränade mycket liksom. Ja, cykla, stor, träna. Ja. Ja, jo,
fotboll och frida. Så du var en stor kille.
Ja, 85. Så 85? 92 tror jag. Ja, spelar ingen roll.
Okej, men det är ändå större.
Men det var någonstans där omkring åtminstone liksom.
Mm.
Ja. Nej, men gå ifrån det till att vara liksom... Nu har jag byggt upp mig lite grann. Alltså jag styrketränar inte ens liksom. Mm. Jag kör bara...
Bara cardio.
Bara cardio.
Mm. Ja, men du ser jättevältränad ut. Men så att när de liksom skapade det igen, alltså liksom lappade ihop dig, så tog man magmuskler och la i pannan, och på handens översida sitter ju en bit av din underarm.
Ja, exakt. Här under.
Så att de har gjort ett knepigt men ändå bra jobb.
Jag har blivit kallad för konstverk en annan gång liksom.
För konst?
Konstverk.
Ja?
Ja.
Känner du det själv?
Jag har inte sagt det, men jag, folk har sagt det. Jag antar att jag är väldigt, väldigt unik liksom, i hur min kropp ser ut. Och, men
känslor i den här kroppen då? Mm. Den känsla som du känner tillsammans med den här kroppen som du har fått då, 17 år gammal.
Mm.
Jag har ju fastnat på att du var 17.
Ja,
för att du är så ung.
Ja, exakt.
Det är så mycket barn. Som händer, du är ett barn. Det är så mycket som händer med en och sådär, ilska, rädsla, förtvivlan och jag vet inte, sociala medier var ju inte någonting som var på tapeten då. Men hade den varit det hade det varit ännu värre med tanke på att folk
eller inte.
Tvärtom.
Det vet man inte.
Nej.
Det vet man inte. Men, för jag använder sociala medier för något positivt. Liksom.
Precis.
Och får jättemycket positivt. Liksom. Så att, men det har varit en lång process såklart. Liksom. Jag har fått hela tiden vänja mig vid stora förändringar. Mitt liv förändras hela tiden. Stora förändringar. Alltså att jag har fått den här handen idag. Det har ju förändrat mitt liv.
Ja.
Tänk dig när iPhonen kom. Hur den förändrade mitt liv.
Ja, men berätta.
Ja, men plötsligt har du en tumme. Och du kan liksom göra allt möjligt med bara en tumme liksom. Innan så var det ju svårt. Mycket svårare med de här tangenterna liksom. Barnen kommer inte ihåg hur telefonen såg ut förr i tiden liksom. Allt har sett iPhone, men du kan tänka dig bara vilken revolution det var för mig att få en iPhone liksom.
Mm.
Bara, det är så många begränsningar men grejen är så här, så är det för alla.
Mm.
Men för mig blev det så här extra stort.
Mm.
Ja. Men alltså det...
Men 10 år tog det i alla fall, säger du. Att någonstans acceptera och lära känna den nya Masoud.
12 år till och med.
12.
Ah.
Och då hade du ändå varit med på olika nyhets... på Nyhetsmorgon. Du hade varit med i tidningen. Mm. Så att du hade fått... jobba med din återhämtning och processen att läkas tillsammans med resten av svenska folket.
Mm. Ja. Jaja.
Är det en bra förklaring på det hela?
Ja, I guess so liksom. Ja. Det är en bra, det är absolut det, men det är så många delar i det, förstår du?
Ge mig en del som någonstans du kan känna är extra. Så här för dig.
Alltså då vill jag prata om min hand liksom.
Ja.
För att den har, som jag sa, den har förändrat mitt liv upp och ner.
Mm.
Det jag ansökte för 5-6 år sedan om att få en avancerad protes. Och jag skrev en egen remiss till den här kliniken. De såg mig efter 2 veckor och jag sa det. Jag har läst om det här i tidningen. Och jag är intresserad. Jag är genuint intresserad. Jag tror att det skulle kunna förändra mitt liv. Jag sitter här framför 7 personer. Och en av dem tar livet och förklarar för mig. Han bara, det finns 2 delar i det här.
Mm.
Det ena är något som kallas osseointegration. Det är alltså att du integrerar ditt skelett med titanskruvar. Du opererar in 2 titanskruvar som sticker ut lite från din hand. Och på dem då kan man fästa en protes, vilket sitter som ganska bra, du kände förut själv. Innan finns det ju de här hylsproteserna som inte sitter så bra liksom.
Mm.
Och då sa de, det här kan vi eventuellt erbjuda dig. Den andra, det är en mer avancerad protes med en dator som kan läsa signaler som kommer ut från din kropp. Och med en algoritm så kan den förstå att du vill göra det här rörelsen med din hand. Det där är alldeles för tidigt, det kan vi inte erbjuda dig.
Okej,
sa jag. Och ansökte om det andra då. Men då sa de att tyvärr vi kan inte göra det för att det är stopp på det just nu. Vi kan inte operera. Okej. Sen är inte 4 år. Och jag ansökte igen. Jag kom in.
Mm.
Jag berättade om mitt nya liv. Jag tränade inför ett maraton. När jag berättade om mina planer och om mitt liv. Så blir de så här, okej, du är perfekt kandidat för det här liksom.
På vilket sätt då? Just det här med att du löper och så?
Ja men det var ju det jag berättade om, och jag berättade om resten av mitt liv också liksom. Men de såg att jag var en aktiv person, jag var en positiv person. Mm. Och sen var det också att de var i rätt tillfälle av sin forskning.
Mm.
Som gjorde att, ja men det klickade på något sätt. Sen så var det en lång process. Att komma till operation. Jag ville ha en operation på min högra hand. För jag hade stort R. Jag hade typ det här lilla greppet innan. Mm. Nu har jag det här greppet.
Mm.
Jag sa att jag ville att ni opererar min hand först. Innan ni gör det här. Så att, för när jag opererar det här. Då kommer jag vara, du vet, inkapabel att göra någonting. Och då vill jag ha ett bra grepp.
Ja.
Jag hade det här greppet.
Mm.
Nu har jag det här.
Ja, jag fattar.
Alltså det är stor skillnad.
Det är stor skillnad, ja.
Sen så gjorde de operationen i augusti 2021. 11 timmar lång operation. Jag vaknade, jag fick nervblockad i armen så att jag inte skulle känna armen. I 2 dygn höll vi på.
Mm.
Sen så började smärtan komma. Och sen var det en lång, lång läkningsprocess.
Mm.
Som skulle ta 4-10 veckor, men tog ett halvår liksom. Sen när jag var färdigläkt och skulle börja prova. Under tiden så har vi provat de här signalerna. Jag har ju liksom signaler eller sensorer inopererat i armen. Som är kopplat till olika nerver som kan läsa nervsignalerna. Så när jag tänker lillfinger så skickas det en signal till en sensor som jag har i armen. Som då man skulle kunna använda. Så jag har liksom sensorer för alla fingrar.
Så att när du tänker ett finger så...
Alltså, kolla, om du håller din egen hand,
ja,
och rör på ditt lillfinger så kommer du känna att det är muskel som rör sig.
Absolut, det fattar jag.
Så att den signalen, jag har ju inte lillfingret. Men jag har muskeln kvar. Om jag tänker lillfinger, då är det en muskel där som rör sig liksom. Så man kan använda sig av det. Men vi är inte där än. För allting är försenat. Det är så här, jag har fått prova en protes som är en prototyp. Som funkar i 10 minuter. Sen måste den omkalibreras. De här skruvarna som jag har. Som man då kopplar upp sig mot. För att signalerna går ju ut genom skruven. Så att det är typ som två liksom ljud. Sådana här kopplingar till en ljudkabel. Liksom, eller, men det är 16 signaler. 16 signaler. Det är problem att koppla upp sig mot dem. De är liksom inte klara med prototyp, alltså att göra klart prototyperna liksom. Så jag väntar, jag ska faktiskt nästa vecka ska jag prova en ny prototyp de har gjort. Så får vi se om det funkar. Men idag använder jag inte någon av de här signalerna. Nej. Idag använder jag IT-signalerna. Du ser att jag har liksom ett band här.
Ja, precis. Jag tänkte fråga dig. Ja, vad är det där bandet för?
Det är bara för att hålla det på plats. Det är liksom inget speciellt så. Det är så här den ser ut liksom. Och det är sensorer här.
Mm.
Som du... Så är det sensorn. Okay. När jag trycker på en sensor så stängs den. Så att jag har sensorer som är på ytan. Som läser av muskelspänning. Ja, alltså...
Mm.
Det är inga konstigheter. Men det som är stort, det är att den är upphängd på de här skruvarna.
Okej.
Det är ingen hylsa.
Det är ingen hylsa, så det blir inte tungt till att börja med.
Tungt blir det, men det ska vara tungt liksom.
Den
väger mindre än en vanlig arm liksom. Men det är en vikt.
Ja.
Den, du vet, när jag springer,
det hjälper dig.
Det är balans. Ja. Du får en balans. Du springer på, shit, jag springer 20% fortare. Mm. Bara med den här liksom.
Mm.
Så det är sjukt.
Det gröna då?
Det gröna?
Ja, gröna.
Det är bara batteri.
Det är bara batteri.
Det visar batteri. Och så finns det en knapp här så jag kan stänga av den. Nu är den avstängd.
Jag hörde. Hur ofta får du byta batteri?
Man laddar den. Det är konduktivt laddning. Så laddar varannan dag eller ibland varje kväll liksom. Ja.
Ser du vad impad jag blir? Alltså,
det är coolt.
Nej, men för mig är det ju det.
Ja, men tänk dig när jag får en hand som är på riktigt exakt mer avancerad. Och jag har liksom sensorer jag kan använda mig av och koppla upp mot. Liksom.
Då hur lång liksom tid inga... ja, förlåt. Hur lång tid tar det innan man är där då? Tror du? För att i höstas var det ju värsta skriverier om att nu liksom bland de första som får den här protesen.
Ja, just det. Ja, det är en bra fråga som du ställer och jag undrar samma fråga. Så jag har pratat med dem nyligen och bara fan, det har gått ett och ett halvt år liksom. Vi måste lägga fram en plan.
Ja.
Så nästa vecka har de lovat en plan, vi får se. Men jag hoppas, alltså jag hoppas nästa vecka ska jag prova de nya fittingsen och om de funkar så då finns det ju hopp liksom.
Vad kul.
Men det som är häftigt är att det är fortfarande en tankestyrd protes.
Det är helt sjukt.
Det är helt sjukt.
Det är så, jag är helt så här, wow. Va?
Ja.
Shit.
Jag går på stan så ser jag en stor, öppnas den direkt liksom. Automatiskt, jag tänker inte.
Wow. Så om du tänker att du ska slå mig på käften så bara smack.
Puff.
Ja, löpningen.
Ja.
Berätta om den då. Hur, alltså du var ju väldigt aktiv som ung så att du har ju liksom den här sportiga i dig redan från början. När började du ta löpningen som ett alternativ till ett nytt liv?
Ja, exakt. Det var faktiskt 2019.
Mm.
Jag bodde faktiskt i Stockholm. Jag hade ett jättebra jobb, superkollegor. Allting var bra. Men jag kände att jag bara... Det saknades något. Så jag gjorde en totalförändring i mitt liv. Jag sa upp mig. Jag flyttade hem till Göteborg. Jag startade ett bolag. Och sen så... börja springa. Det var liksom, det var januari 2019. Jag minns exakt liksom att jag gick in. Jag hade alltid drömt om att springa Göteborgsvarvet. Jag bara, jag måste göra det. Jag är ju fucking 39 nu. Det är liksom dags. Så jag gick in, anmälde mig och sen drog jag till gymmet. Körde 5 kilometer på bandet. 5 kilometer har jag alltid klarat liksom.
Mm.
Och sen så började jag liksom kontinuerligt springa. Inför Göteborgsvarvet. Det är ett tydligt mål. Det var liksom det jag
började. Det blev det målet, ja.
Ja, men det var ett tydligt mål. Det var så här, där och så kör vi. Så det blev 5-5 och sen blev det 2x5 i veckan. Och så 3x5 i veckan. Och sen blev det mars. Så kan man springa ute. Och så blir det lite längre, lite längre, lite längre. Och bara höll i det liksom. Och sen sprang jag Göteborgsvarvet. Och jag tror jag aldrig varit lyckligare.
Mm.
Än efter Göteborgsvarvet. Jag har gjort mycket i mitt liv. Men det var bland det roligaste jag hade gjort. Alltså jag kände det i kroppen liksom.
Mm.
Så nästa steg blev ju. Eller jag hade en dipp först. Men sen nästa steg blev.
Varför hade du en dipp? Tomheten igen?
Nej, jag slutade springa. Jag fick ju massa jävla smärtor. efter en halvmara. Ja, men det var... Och så blev det sommar, jag vet inte. Det blev liksom några månader där jag inte sprang så mycket.
Mm.
Och sen... på hösten där så bestämde jag mig igen. Jag bara måste ta ett nytt mål. Destination maraton föddes då liksom.
Mm.
Och... ja, jag började liksom planera min resa för att springa ett maraton.
Mm.
Och ja, men när det satte så det bara växte. Jag är... Det bara växte och växte och växte. Liksom. Så, under 2019 så satt jag och planerade hösten och 2020, året jag skulle bli 40, då skulle jag springa 40 lopp under det året. Så jag satt och planerade, gjorde
40 plan. Lopp, det är alltså jättemycket, alltså det är ganska mycket under...
Mm, ja, det beror på hur man ser på det.
Alltså, ja.
Du vet, jag kan springa ett lopp på en mil. Utan att vara tvungen att göra mitt personbästa. Jag kan bara springa för att det är nice. Du springer med folk. Du upplever, du ser. Du vet, det behöver inte vara... Man behöver inte ta varje lopp så superseriöst. Man kan tänka att någon gång under säsongen så vill jag forma... så toppa formen.
Mm.
Men Jag såg det som träning inför mitt maraton. 40 lopp, träning inför mitt maraton. Mm. Du springer några halvmaror där, du springer 10 kilometers lopp här. Och då blir det som ett projekt också liksom. Det blir häftigt. Du får, om du ska springa 40 lopp, du gör det inte på ett ställe. Du gör det över hela landet eller till och med utomlands.
Så du får se Sverige också?
Du får se Sverige liksom. Så jag börjar kontakta folk. Jag skulle bli ambassadör för blodomloppet det året.
Mm.
Så de har 18, nu har de 19, men då hade de 18 lopp runt om i hela landet. Och jag skrev till dem, jag bara, jag vill springa lopp. Kan jag få springa alla era lopp?
Mm.
Ja, okej. Okay. Och inom några veckor så blir jag deras ambassadör. Alltså det blev en så bra...
Du bara connectades.
Ja, men det blev så bra för att jag har fått hur mycket blod som helst under den tiden som jag låg i sjukhuset. Och jag älskar löpning. Så det blev en bra match. Liksom.
Verkligen.
Så det året startade. Jag sprang ett lopp på nyår. Jag sprang tre lopp i januari. Ett lopp i februari. Och sen under februari så var det inte så många lopp utan det var mycket träning. Och nästa lopp var en halvmara på is uppe på en sjö, en frusen sjö i Norge liksom. Spring en halvmaraton. Och dagen innan...
Tuxigt.
Ja men eller hur? Jag bara, shit, vilken upplevelse när jag läste om det. Jag bara, jag måste till Frozen Lake Marathon liksom. Så jävla coolt. Men dagen innan jag skulle åka upp så stängde Norge sina gränser. Och coronan var ett faktum liksom. Så liksom det året blev inställt. Jag fick fokusera på träning. Det var skitjobbigt. I början liksom.
Men sen liksom...
Alltså jag var tvungen att hitta på något. Jag kunde ju liksom inte bara gå ner i diket liksom. Så jag fokuserade på min träning.
Mm.
Det blev min abrovinch liksom. Och... Att jag då startade biskopsloppet. Det var ju också en... Det var ju föddes ur det, faktiskt. Jag hade tänkt länge på att det hade varit fett att starta ett lopp, liksom. Mm. Men det var en häftig resa. Att, jag tror det tog så här 10 inställda möten innan jag hade det mötet som gjorde att det blev en
det
grej.
Blev
liksom.
Som det blev.
Men det var så här,
gav aldrig upp liksom.
Nej men jag var så här, jag tänkte många gånger okej, men det här kommer inte bli av liksom. Men jag bara okej, men jag kan inte säga tack och hej. Jag bara okej, men ska vi bestämma en ny tid liksom. Och efter 8:e gången jag bara shit, det här är kört liksom. Men sen så blev det ändå av liksom.
Det här jävla anammat som du har, var kommer det ifrån? Är det någonting som du har fått under dessa år? Eller hade du det innan själva branden och sådär? Jag har alltid haft det.
Men jag har fått lära mig det på nytt.
Okej, och liksom...
Alltså, du vet, ju mer man åldras och ser saker så lär man sig att det kan hjälpa att tjata ibland.
Inte bara det, alltså det där köper jag att du liksom har en bra framförhållning till det du ska orientera dig fram bland människor så. Men det finns någonting annat liksom. Alltså, de här bilderna jag ser på dig när du löper, alltså de ger en så här, wow, alltså, det är inspirerande kille alltså.
Ja men jag tror drivkraften kommer ifrån att jag vill må bra och det här får mig att må bra. Det är liksom, det finns en... Det är svårt att beskriva känsla efter en löprunda. Du vet själv säkert, efter träning liksom. Ja.
Fast jag upplever det som en kille som inte bara vill överleva. Du vill leva i det här också.
Ja. Självklart.
Fint.
Det är därför jag springer.
Ja.
För, det är, för mig är det livet liksom.
För när man pratar med dig så ditt schema är ju väldigt så här. Du bara okej, men då kommer jag vara... Du bara, men då är jag i Karlstad. Då kommer jag vara i Göteborg. Ja. Sen kommer jag vara i Umeå. Ja. Sen åker jag till... Och den veckan kommer jag... Så det är ju verkligen så här.
Mm.
Löpning är verkligen ditt liv idag.
Ja, det är det verkligen. Och jag flyttade till Umeå just utav den anledningen. För att liksom... Dels för att få bättre vård. Det är liksom... Det är sjukt att det är så.
Mm.
Men också för att jag vill resa runt hela Sverige. Jag vill se hela Sverige. Det är liksom, på grund av att 2020 blev inställt av corona så blir 2023 mitt 2020 kan man säga.
2023 blir 2020, ja. Vad fint. Alltså jag måste ställa dig, tack så mycket för att du kom. Tack för att du delade med dig och framförallt är så ärlig. Finns det någonting som du värderar högt men som du anser att andra inte gör?
Jag gick och trodde på att motion var någonting som jag värderar högt som många inte många andra inte värderar högt. Men jag har fått motsatsen bevisad för mig, för att det är, folk bryr sig om det och värderar det högt liksom. I alla fall folk jag har i min omgivning liksom. Men förutom det så, nej faktiskt inte, för det är liksom familj. Familj är liksom någonting som är jätteviktigt. Men andra värderar det också högt. Liksom. Det är svårt att svara på den frågan, för att jag tror att jag värderar många saker högt som är ganska common liksom, för folk. Men egentid, jag menar, det är en anledning till att jag inte har skaffat barn hittills liksom. Det är egentid. Och sen, det har inte heller blivit av liksom, men men jag kan skaffa barn säkert många år i framtiden också. Så, men jag känner inte att det är det viktigaste i mitt liv. Jag har 4 stycken syskonbarn liksom, och de är fantastiska och massa vänner och deras. Så jag älskar barn, men fan att ta ansvar för ett barn, det är stort liksom.
Ja, men så sant.
Ja. Så egen tid ska jag säga.
Tack för att du gav av din tid hit i alla fall.
Ja, inga problem.
Jo, verkligen.
Anytime.
Ja, men verkligen. Jag tänker att jag tar fram den här loggboken och sådär. Ska jag läsa åt eller vill du?
Jag kan läsa.
Från en person som var här innan, och det är en rappare som heter Rami.
Hur mycket medmänniska är du? Det var en ledande fråga.
Ja, den var faktiskt ledande.
Ja, det var det.
För den stora första frågan är ju, så är du medmänniska?
Ja, självklart. Alltså, jag är människa. Så varför skulle jag inte vara medmänniska i så fall liksom? Däremot så lever vi ändå i en värld där det finns många, många grymma, alltså människor som gör ofattbara saker liksom. Och alltså, det är så många saker som kommer direkt in mind liksom, med allt som händer i Iran, alltså allt som händer runt om i världen. Det är helt sjukt liksom, vilken samtid vi lever i. Och behöver vi medmänniskor, många fler medmänniskor liksom. Shit. Ja, hur mycket medmänniska är man liksom? Det är en bra fråga. Men jag vet inte vad jag ska svara. Ska jag svara procentuellt?
Nej, men jag tycker det
var ändå ett...
Det var ett svar.
Ja. Vi lever i ett sjukt värld. Vi behöver mer medmänniskor liksom.
Tack så jättemycket för att du kom alltså.
Tack.
Du var nära.
Detsamma.
Hör du?
Det är jag. Tack.
Would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.